Då är ni alla hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Men idag är det inte Hasse Brontén som sitter bakom spakarna, utan det är jag, Martin Melin. Och anledningen till detta är att dagens gäst är Hasse Brontén. Ja, men då ska ni alla vara välkomna till podden Snutsnack, och dagens gäst är ingen mindre än Hasse Brontén.
Just det, det
välkommen.
Stämmer. Ja, tack. Det känns lite udda att sitta på, jag vet inte om det är fel sida, men på andra sidan.
Ja, men det känns ändå bra.
Det känns bra, för det är många som har frågat om inte jag skulle kunna vara gäst i Snutsnack och berätta lite om den polisiära delen av mitt liv.
Ja, och det här är ganska intressant, för att när jag pratar med folk och ditt namn kom på tals, så är ungefär hälften känner till att du är för detta polis, andra hälften känner dig som komiker.
Just det.
Och jag känner ju dig sedan nästan 30 år tillbaka som polis. Så att det vill jag säga till lyssnarna också, att jag är jätteintresserad, jättenyfiken och spänd på vad det här ska leda till.
Ja, det gör jag med.
Men berätta, börja från början, berätta din bakgrund. Vem är du?
Ja, min bakgrund. Nej, men jag är ju en helt vanlig kille uppvuxen lite söder om Stockholm. I Kärrtorp kan man säga, lite höjd med Globen för er som inte är... kan Stockholm så noga, och med en mamma från Tyskland och en pappa från Norrland, så blev väl halva vägen var där och blev Stockholm.
Bra.
Vill egentligen aldrig bli polis.
Nej, varför inte det?
Nej, min dröm var att bli skådespelare.
Du vill inte bli polis, du vill bli skådespelare.
Det var min dröm. Jag alltid sen jag var väldigt liten så stod jag och mimade till, i början var det liksom Elvis, och det, för det, pappa lyssnade på Elvis. Sen var det ju Kiss, och nej, men jag uppträdde med sån där som alla unga gör liksom i vardagsrummet, och föräldrarna måste sitta i soffan och titta på och tycka att det är så halvkul. Men sen höll jag på så där hela vägen, och de som känner mig sen back in the days vet att jag var alltid uppe på roliga timmen, och när jag gick i sjuan, åttan, så vann jag någon talangjakt där jag mimade och dansade, och då var det roliga var att freestyle var där, du vet, de som vill ha det i mörkret. De hade inte riktigt breakat 100, så de ville att jag skulle följa med på deras här sommarturné i folkparken och uppträda innan. Det var ett ganska kul uppträdande som var så 7-8 minuter, men det blev aldrig av.
Men nu är vi i början på 80-talet någon gång.
Ja, precis. Ja. Precis. Nej, men sen gick man ut gymnasiet, och sen var det ju lumpen. Då gjorde ju alla killar lumpen på den tiden, och då gjorde jag lumpen som militärpolis.
I Stockholm?
I Stockholm, på K1 i Stockholm. Och där kom de och rekryterade till polisen.
Aha, okej.
Okay. Egentligen, jag kan inte se den tydliga kopplingen på varför en militär med automatik skulle vara en bra polis. Men så var det i alla fall. Och... nej, men jag visste inte vad jag skulle göra efter lumpen, och många sa att jag skulle söka polisen. Min pappa jobbade ju som polis. Jag visste ju att vanliga människor var poliser liksom.
Var din pappa polis?
Mm, pappa jobbade
tysken?
Som polis. Nej, mamma är tyska.
Ja, just det. Pappa var norrlänningen.
Pappa var från Vännäs, ja.
Jaha, det visste inte jag. Jobbade han där uppe i...
Han jobbade på T, som det man sa. Jaha. På trafikavdelningen.
Så där, okej.
Okay. Och var ju hemma då i kvarteret ibland med polismotorcykeln och skjutsade runt oss barn, och vi fick ha hockeyhjälm och så skjutsade den. Så det var ju ganska mäktigt. Och det blinkade blått, och han hade en sån gammal BMW polismotorcykel. Liksom.
Vad härligt.
Mm. Så det var ju roligt, och så såg man såg upp till pappa för att han var, ja, du vet, ens pappa.
Mm.
Men hur det var, så slängde jag in en ansökan till polisen där och kom in. Och på den vägen var ju det.
Men...
Polisskolan var ju, för mig var det som en förlängning av gymnasiet.
Men det var i Solna du gick då?
Sörentorp.
Sörentorp, polis, ja, den gamla riktiga polishögskolan. Ja,
augusti 88.
Augusti 88. Hur var det då? Kändes det att komma in där bland alla andra?
Ja, men jag kom ju direkt från lumpen då, och vi var ju ganska... jag tyckte det var slarvigt med uniformspersedlarna och sådär, att det inte var enhetligt som det var i militären på det sättet. Att man tyckte att några hade ju liksom... en typ av uniform, och men det där, det försvann rätt fort faktiskt.
Därför du sänkte det till deras standard.
Jag sänkte det till deras standard. Mm. Det var väldigt roligt, vi hade en rolig klass, och Det var väldigt rolig tid där på polisskolan tycker jag.
Vad var det som var bäst på skolan?
Nej, men det var ju träffa nya människor och vara på väg någonstans. Och jag jobbade ju sen också som lärare på polisskolan. Man glömmer ju bort och liksom njuta av vägen mot målet ibland. Och när man pluggar till någonting, det var ju som att man absolut ville ju ut. Och... Men det var väldigt roligt att vara på väg mot det här målet tillsammans med de här människorna. Och jag tror inte att man riktigt njöt av det tillräckligt. Jag försökte alltid poängtera det till mina studenter. Liksom, hur bra har ni inte nu? Hur kul har ni inte? Liksom? Mm. Sen kommer det ett yrke som ni ska vara i kanske 40 år.
Men kände du direkt på polisskolan att det här var rätt?
Alltså, nej. Jag... Eller... Jo, både ja och nej. Både ja och nej. Jag kände att jag hade kommit rätt på ett sätt. Det gjorde jag. Och hamnade, träffade många personer som jag liksom tyckte var liknade mig lite och i tänket och sådär. Man sportade, jag spelade basket och några spelade handboll och det var sådär.
Men hade du kvar den här rollen som liksom den, vad ska man säga, entertainer liksom?
Jo, men det hade jag nog. Det hade jag nog. Jag var fortfarande, det var ganska jobbigt. Jag skulle alltid, jag var den där som skulle vara, jag tror att jag kunde vara lite jobbig. Men,
var du jobbig figurant?
Ja, det kan jag vara. Jag försökte visa mina acting skills. Ja, men det var en rolig tid och sen så gjorde man lite praktik och sådär. Och sen kom jag till Norrmalmspolisen då.
Just det.
Och hamnade i E-turen.
Mm. Det var 8 turlag på den tiden.
Ja, precis.
A till E.
Och i slutet av alfabetet så falnar ju tuffhetsrangordningen. Det var ju A-turen som jag vet att du jobbade i. Det var ju den tuffaste turen då.
Ja, E var lite anonym.
E var lite anonym, men den blev mindre anonym för vi fick ett yttre befäl som hette Björneberg.
Just det.
Som var ganska bullrig och hördes och sådär. Men det som hände var ju att vi sökte till Citygruppen, den här Mutten, ganska tidigt. 4 stycken från E-turen.
Och Mutten var då alltså Plattangruppen?
Plattangruppen eller Citygruppen eller vad de kallades.
Därför att på den tiden så fanns det en polisstation där nere på Plattan.
Precis. Mm. I vänthallen på TC Norra. Precis när man går ut mot Plattan fanns det en sån här SL-informationscenter där också. Där hade vi en liten polisstation.
Men vilket år var det här?
Det måste vara 92.
Men alltså, jag minns, när jag kom till polisen så minns jag Plattangruppen eller Citygruppen där. Jag minns att det var liksom badass cops. Alltså det var liksom, det var tuffa snutar som jobbade nere på Plattan. Du var alltså en av dem.
Jag var med och startade den gruppen. Ja,
du var med ända från början?
Jag var med ända från början att starta upp. Var jag, Anders Rosander, Leffe Fransson och Micke Andersson, en kille som också kom till A-turen sen. Vi var med och startade upp den. Och vi hade hårda förhållningsregler för att Norrmalmspolisens historia var ju det här med baseballligan. Och vi fick inte ha baseballkepsar om vi gick civil till exempel. Som om det var där problemet låg, vad man hade för mössa liksom. Men vi var ju en ny generation poliser där lite. Vi hade inget behov av att det skulle bli något trubbel, att vi skulle liksom bete oss illa eller öva. Vi ville bara gripa folk. Och vi grep väldigt mycket folk och vi hade infört in vår egen nolltolerans där nere. Så om folk kastade papper, plankade, så rapporterade de. Det var ju SS ordningsstadga man fick och sen så tror jag också det var en lokal ordningsstadga för att kasta papper eller något sånt där. Men vi rapporterade allt, alla för
allt. Ni var stenhårda?
Ja. Stenhårda.
Eller stenhårda. Men,
ja, men precis. Vi tyckte det var viktigt att där nere så ska man veta att man kan inte kasta grejer på.
Funkar det?
Alltså både ja och nej. Det som var så fantastiskt var i och med att vi var där varje dag och fotpatrullerade varje dag så lärde ju de här människorna känna oss.
Du pratar missbrukare som hängde
ja,
där nere?
Ja, missbrukare. Alltså, de kände oss vid namn. Då sa jag Hasse och Anders och så vidare. Och kom fram till oss och hjälpte oss. Ibland hade de ju trubbel med, det var några som kände så. Den och dens heroin är för stark. Du vet, de blandar ju ut heroinet. Det är kanske bara 20% heroin i de där kapslarna. Men är det 45% plötsligt, då dör ju folk. För de tar en fjärdis istället, ja, som de gjorde förr. Då blir det för mycket. Så folk kom och tipsade om det. Och de kom och tipsade om folk som var illegalt. Folk ville bli av med konkurrens i vissa lägen. Så vi hade ju alltid att göra.
Vad häftigt, vad roligt. Hur länge var du där?
Jag var där i drygt ett år. Mitt mål var att jobba civilt med knark.
Och det blev det sen?
Ja, det blev det. Då kom jag in på GLG som det hette då, eller gatanäskuppen på Norrmalmspolisen. Och där var det ju några som jag såg upp till väldigt mycket. Bland annat han chefen där nu som jag inte kommer ihåg namnet på. Men han var sån där legend i knark.
Han som gick till Nacka sen?
Ja, jag tror att han gick till... Nej, han gick faktiskt ner till Farsta, han som var chef då. Men han som kom sen samtidigt som mig var ju Lasse som också...
Ja, det var han jag tänkte på.
Ja, han, Lasse och jag jobbade ju. Det är ju den polisen som jag...
Ja, för han blev ju en legend för mig.
Ja. Men sen var det mycket gatulangning för mig.
Vad innebär det att jobba på gatulangningen?
Det var ju det att den försäljning av all typ av narkotika som skedde. Det som var så intressant tycker jag att jobba med gatulangning och jobba civilt, vilket jag kommer att göra det under lång tid, kanske 8 år. Så var det så att det var inte så att de ringde från ledningscentralen eller andra och sa hej, vi tror att det står en kille i gul jacka eller knark på plattan. Utan vi åkte ju bara ner och alla jobb hittade vi ju själva. Så det var ju klassisk sån tjuv och råtta, eller vad ska jag, tjuv och polis, katten på råttan, att man var tvungen att spana upp, se vilka har vi här nere, vad har vi för säljare, vad har vi för köpare, ser vi kontakt mellan människor. Och sen då att se eventuella då försäljningar var ju väldigt, väldigt svårt. Men man går ju ofta iväg, gör försäljningen lite undanskymt. Och problemet då var ju det att man lämnar ju över en kapsel heroin från sin mun till... från säljarens mun till köparens mun, och däremellan ska på något sätt polisen ingripa för att styrka försäljningen genom att ta narkotikan i beslag. Men det var en oerhört lärorik tid och vi var ju väldigt ambitiösa konstaplar.
Men hur funkar själva jobbet? Stod ni där nere och, liksom och försökte smälta in?
Ja, precis.
Var ni så här utklädda?
Nej, vi var inte utklädda, men vi försökte ju...
Du hade långt hår på den tiden?
Ja, jag hade långt hår. Jag lät mitt hår växa så att jag såg ut som en indian ungefär. Jag var inte så gråhårig som jag idag. Jag hade väldigt mörkt, långt hår. Och det hände ju faktiskt att folk kom fram till mig. Jag minns särskilt nu en händelse när det kommer en kille. Jag står där nere civilt med mitt långa hår. Och han tappar en vinflaska ur en systembolagspåse. Den liksom, det är hål i påsen så att den liksom åker ut. Så jag säger, du tappar din vinflaska, så. Ja, schysst, säger han, schysst. Men du, är i läget då? Nej, så det är bra. Ska du köpa braj? Ja, så det är aldrig fel. Har du grejer eller? Ja, men du kan få provröka och allting, för det är det bästa grejen i stan. Men vi kan inte göra det här, för det är så många krimmare här. Så han hade gått på fel kille där. Så att vi gick iväg då, så gick vi ner till Adolf Fredriks kyrka.
Just det.
Och där så plockade han upp ur linningen faktiskt bara en sån plastfodral som man kan sätta ett cigarettpaket i. Jag ser inte så ofta nu för tiden.
Ja, just det.
Och den hade han fyllt med stavar av hasch då, som han hade jättefint förpackat i gladpack i säljförpackningar då. Och då fick jag ju visa min legitimation och han visade den. Och då skulle han försöka springa då. Så då gjorde jag någon försök enligt RPS, Rikspolisstyrelsens anvisningar, att göra någon sån här nedläggning. Men han slår i hakan lite, touchar hakan i gruset där. Så att han skrapar liksom upp hakan lite grann. Och det är ingen stor skada på något sätt. Men du vet när man skrapar i någonting ibland, det blir lite vitt först bara. Det är en väldigt ytlig skada. Men det blöder liksom lite så ymnigt. Så jag stod och höll förhör med honom och det bara droppade så här. Men han brydde sig liksom inte. Det var så konstig situation. Så det bara så blupp, blupp, droppade så här lite blod från hans haka. Så där. Men han var nöjd och glad. Vi hittade lite mer...
Han var nöjd och glad?
Han var så glad hela tiden liksom. Jag sa det, sorry att du slog i... Man vill inte skada någon, men ibland blir det när han försökte springa måste ju få stopp på han där då. Men han var så här, nej, jag har lite mer hemma och så där.
Ja. Han var en ärlig knarklangare.
Ja, men det var en ung kille och lite naiv och så där.
Men var det heroin mest som ni jobbade emot?
Ja, det var det. Det var ju framförallt heroin som vi spanade emot där. Men sen blev det ju mycket av de andra preparaten också. Sen var ju också plattan då en mötesplats för all form av kriminell kommunikation. Man kunde liksom skapa kontakter där om man ville köpa någonting annat, kanske ett vapen eller någonting. Så, men framförallt var det heroin.
Hur länge var du på GLG?
I 4 år.
Oj!
4 år sprang jag där och i en jättebra grupp. Sen hade vi aspiranter som kom. Jag har ibland några så här, träffat någon polis. Ja, jag var ju aspirant på GLG. De tyckte det var jävligt. Det var nog en jäkligt kul tid att få springa runt där med oss. Sen så var det så att i slutet på den tiden av gatländsgruppen så började man se liksom preparat dyka upp i Stockholm som man inte hade sett på länge. Det var LSD och det var det som kallade, något som kallades för ecstasy, och det blev väldigt, väldigt populärt. Och då var det också en svart klubb som var väldigt populär som heter Dockland, som låg ute i Finnboda varv, som tillhörde då Nacka polisområde där. Och då tillfrågades vi, för då ville polismyndigheten, det var mycket skriverier i tidningen om det här och det var jättemycket droger och så vidare. Och vi som hade jobbat, om vi ville starta en grupp som riktade sig mot ungdomar och narkotika och de här nya preparaten. Och då blev det något som kallades i folkmun för rave-kommissionen. Där vi gjorde lite samma sak, men vi gick på rave och vi gick på krogarna i stan och civilt och så här. Också en rolig tid.
Rave-kommissionen, minns jag, blev ju omskriven. Mm. Framförallt kanske för sin effektivitet. Mm. Det var ju många ungdomar som rasade mot att ni tog dem och pissade dem av dem, ja, och hem till föräldrar, och det var ju hemskt och allt det här. Men vad jag förstår så hade ni en ganska hög träffsäkerhet.
Ja, alltså vi hade ju en otroligt hög träffsäkerhet. Om man tittade, vi blev ju lite hånade också bland, vi kallades för så här urinkommandot, och för att vi tog in folk och de fick lämna urinprov och sånt. Men alltså träffsäkerheten just på urinprov så var 85-90%. Och man pratar om till exempel så här skälig misstanke. Vad är en skälig misstanke? Vad ska den ligga i procent? Då ska ju den, tror jag, vara den kan vara betydligt lägre än 85. Då är man ju nästan så här, vad heter det?
Kan misstänkas.
Kan misstänkas, ja. Nej, men det var en väldigt rolig tid, och jag vet att de tyckte att vi var tråkiga och vi var partycrashers. Vi hade något möte med så här DJs. Det var mycket då goa trans som de spelade och sånt där. Och då var det så här 10 DJ som hade något upprop, och vi satt och pratade med dem och vi sa, vi är ju satta att göra det vi ska göra, och som polis vi följer den gällande lagstiftning. Sen vad vi tycker om gällande liberalisering och sånt är ganska oväsentligt. Vi följer den lagstiftning vi har. Jag tror att det hade gått så här 6 månader så hade vi gripit alla de här DJsen för narkotikabrott.
Ja, du ser.
Ja. Så att det var,
men det är väl också många som har kommit efteråt eller kommer efteråt och tackar det för att ni upptäckte dem och att de. Mm.
Ja. Ja, men det är så också, det här narkotikafrågan är oerhört komplex, och jag är en av de mest restriktiva narkotikalagstiftningar i världen i Sverige. Mm. Och frågan är, ja, är det lämpligt eller olämpligt? Så här, det finns många, vi ska inte gå in på det idag, men det finns många.
Men cannabisen är ju på väg att bli legaliserad.
Ja, det känns väl så när man pratar, man ser Kalifornien och man ser historiskt vad vi gör, hur vi rättar oss efter de internationella grejerna. Och sen ser man väl via forskning och sådär också.
Att ja, det jag känner i alla fall någonstans att inom en 5-10 års period så är det nog där.
Det kan mycket väl bli så.
För att, som du säger, det är mycket som pekar på det. Mm. Ja, jag är ju nyfiken också på en sak med dig. Därför att du nämnde han förut, Anders, din kollega. Ni blev ju två namn i polis-Sverige, men framförallt i polis-Stockholm vill jag påstå. Och framförallt inom narkotikapoliskretsar. När ni åkte till USA.
Just det.
Berätta om det.
Nej, men det var också en väldigt rolig händelse i mitt polisiära liv. Det var nämligen så att man stärkte, det blev illegalt att konsumera narkotika i Sverige 1988, tror jag. Då var konsumtion illegalt. Men rent lagtekniskt så blev det så att vi inte kunde bevisa att folk, för det fanns inte, det var böter i straffskalan på att konsumera narkotika. Men för att bevisa att någon har konsumerat så måste man kanske ta ett urinprov eller något sånt där. Så då höjde man i straffskalan upp så det blev fängelse för att konsumera narkotika. Och det är egentligen en ren lagteknisk variant för att kunna då göra det som i på juridikens språk kallas för kroppsbesiktning, det vill säga avkräva den kroppsvätska, i det här fallet urin. Men då visste man inte, men hur ska vi veta om folk, hur ska vi misstänka om folk är påverkade? Så då skulle de skicka 2 poliser till LAPD som har en egen unit där som heter Drug Recognition Expert Unit. Som de, det har ni säkert sett på TV när någon så här, walk the line, man ska gå på linjen, man ska titta på en penna och alla sådana saker. Och de skulle skicka, men då hade de satt upp ganska stränga språktest. Så kommissarierna klarade inte de här engelska proverna. Och så, här, så till slut ramlade det ner på mig och Anders. Så vi var iväg 4 veckor kurs hos LAPD. Och sen kom vi hem helt enkelt och utvecklade den här kursen till en svensk variant. Och åkte runt i hela Sverige.
Drogtecken och symptom.
Exakt, så heter den. Drogtecken och symptom. Och det finns fortfarande en liten sån pamflett ute som rullar runt på svensk polis. Sen kanske inte den är lika aktuellt. Det är vissa saker där som kanske är inaktuella. Men under en 2-3-årsperiod där så var vi ju nog kanske i Sverige de mest kunniga vad gäller de olika preparaten och vad de visade för tecken. Och det var nog inte många som slog oss på fingrarna, tror jag, där. Så då var vi RPS-gubbar att sköta. Så vi skötte all instruktörsutbildning i hela Sverige. Vi utbildade instruktörer som i sin tur då utbildade poliserna i sina polisdistrikt. Så det var väldigt roligt, men väldigt mycket jobb. Jag tror inte vi visste när vi åkte iväg till så här LA. Så nu ska vi åka och träffa så här poliser hos LAPD. Att vi skulle utforma en hel liksom, utbildning för
svensk. Och så kommer ni hem och RPS står och bara säger så här: bra, nu vill vi se resultat av det här också. Och så fick vi tillbringa liksom 3 år och åka runt i Sverige och utbilda folk.
Vi utbildade oss faktiskt, vi parallellt jobbade vi hela tiden. Så det var ganska bra också. Vi kunde alltid ge exempel från, men igår så gjorde vi det, vi grep en som var så, uppvisade de tecknen och lalalala.
Du vet att jag gick, du utbildade mig.
Var det så?
Ja, för jag blev en av länsinstruktörerna i Stockholm.
Ja, så var jag. Jo, men så var nu när du säger det.
Så att, det var ganska intressant att sitta där och få lära sig om hur pulsen ökar där och pupillerna och det här nystagmus som
just
du sa.
Det,
man ska titta på spetsen av en penna och så ska man följa den med blicken och så ska det bli ryckningar och sådär. Vilken substans är det då i så fall och just vad tyder det på?
Och jag kommer ihåg också att vi sa så här, men vi har en hemligt trick också. Som vi inte nämner liksom i boken som man kan använda. Så vill ni veta den så här på kursen? Alltså bara, det du kan fråga folk om. Du kan fråga folk vad de har tagit.
Skön.
Och en del var ju så här, men jag tog heroin så jag blandat det med lite rohypnol och så här. Man bara okej, okay, så behöver man faktiskt inte göra det.
Ja, typiskt så här snutgrej. Det är klassiskt, man står och bankar på en dörr. Öppna, nej, vi tar hit en låsmed. Ja, så står man och ringer låsmed, kommer låsmeden. Första han gör det, känner på handtaget och dörren är öppen. Testa alltid det enklaste först. Ja, nu är det bra. Men då, då blev ni liksom proffs på narkotika.
Ja, under en tid så blev vi verkligen det där. Och sen,
det undrar jag verkligen. Blev det någon slags, för Sverige, jantelagen och allt det här, blev det någon slags avundsjuka bland kollegor som tyckte, varför får ni göra det här?
Jag, ibland när vi kom ut i landet, vi var ganska unga poliser här då. Vi var i 94 hos LAPD. Och jag hade då... Jag hade så en jävla töntig frisyr för att jag skulle ju låta det växa ut, men sen när det kom sen nedanför öronen så blir det sån här lock liksom, så
det gled in som en page.
Ja, som precis som en sån ofrivillig pagelock. Men sen när vi åkte ut då i landet, då var det ofta de så här rotel 11 som var såna narkotikarotlar och sånt. Då kommer de här unga poliserna från Stockholm. Det är alltså bara var från Stockholm. Nu pratar Anders skånska, det var väl hans fördel då, men komma från Stockholmspolisen och tro att man är något, vilket vi inte egentligen trodde. Men vid ett tillfälle så hade vi något kateder där och vi la fram lite material och satte sig några. Då hör jag hur en kille så här ska viska sig till sin kollega. Han är den där mörka långhåriga, tror han är polis eller?
Nej.
Just det, så här lite hånfullt då. Men då gjorde vi en ganska bra grej faktiskt. Vi började med att lämna ut ett prov direkt. Vi hade prov det första.
För deras kunskaper.
Precis, ni jobbar på narkotikarotel. Där ska vi kolla. Alltså det var beklämmande.
Men dåligt.
Ja, men alltså det var så dåligt. Så här, folk trodde att amfetamin växte på träd. Och, ja, men det var på en sån låg nivå. Mm. Och det här provet var också, tog ner dem lite själva. Utan att, men bara markera att nu kanske det kommer 2 stycken som har en liten högre utbildningsnivå just i det här ämnet.
Bra.
Och sen gav vi ut det här provet också, det sista vi gjorde. Och då kunde de ju för fan allt.
Och då såg de ju att, vänta lite, det här var nyttigt.
Nej, men precis.
Ja. Jag minns att jag lärde mig vad THC betyder. Tetrahydrocannabinol. Det har jag inte glömt än. Kommer jag aldrig glömma. Narkotikan, och då är vi någonstans slutet 90-talet här sen då.
Precis.
Vad hände då?
Nej, men sen kände jag att jag inte hade riktigt samma spring i benen efter 6 år. Jag hade sprungit civilt och jagat och missbrukare. Men sen när man säger jagat, alltså det finns någonting där. Det är klart att vi jagade dem och sen, men det fanns, jag hade ju mycket tipsare och jag har rekommenderat på Snutsnacks Facebook-sida också en podd som heter Mordutredarna, där jag sitter och pratar. Där är ett helt avsnitt om tipsar. Det kan jag rekommendera, så vi ska inte gå in på det nu. Men det var en spännande miljö att vara i. Och de som är i den här bubblan samtidigt, poliser, kriminella, missbrukare, socialtjänsten. Det är en speciell värld att vara i som är väldigt speciell. Mm. Och jag tyckte det var en spännande tid.
Men vi måste backa lite grann också där. För att när man säger att någon jobbar på Plattan och jobbar med missbrukare och så är det många som tänker så här, men är du inte rädd? Mm. För att på den här tiden så var ju HIV och AIDS, det var ju röd flagg. Alltså. Mm. Och här har vi kanyler som finns i fickor, vi har folk som spottar, det finns blod. Alltså du jobbar ju i en miljö med väldigt många sjuka människor.
Jag stack mig på kanyler 2 gånger. Första tillfället så var jag ganska säker på att jag skulle dö. Då var jag faktiskt... Då var jag på Plattan i uniform, stack jag mig på en missbrukarskanyl och ringde till min bror som då pluggade till tandläkare och vi redde ut här om jag skulle dö eller inte. Nej, men du vet vad det gör, man ringer dem man känner som har någon form av... Men jag dog inte och...
Men vad fick du göra då?
Det var så jäkla klantigt. Alltså jag stack faktiskt mig själv, kan man säga. För jag hade den där kanylen i handen och sen skulle jag lägga undan den, så jag stack mig själv under nageln. Sen liksom gick in under nagen den här jävla kanylen.
Nej.
Och jag vände mig om och så samtidigt så drog jag... Jag vet inte hur jag lyckades, det är typiskt mig också.
Men fick du åka till sjukhuset och få sprutor och grejer?
Precis, åkte in till sjukhuset och blev också nolltestad så att man inte så att säga hade HIV redan innan. Då.
Så blev jag noll... Hur går det till?
Jag kom in där, de tog blodprov och sen så kollade de också att jag var frisk så att säga. Sen fick jag då någonting, om det var hepatitskydd eller något sånt där. Men sen gjorde jag bara uppföljningar, testade mig.
Var tredje månad, var sjätte månad?
Ja, sånt där, var tredje månad i typ 9 månader. Det är klart, det är...
Hur kändes det då, gå där och vänta?
Nej, första gången var det så jobbigt, tyckte jag. Det var lite så här, man hade det lite i bakhuvudet. Även om jag tänkte så här, det kan inte hända. Men andra gången, då stack jag mig också på... Alltså själv. Det låter så dumt, men många har ju förvarat sina kanyler och sånt där i olika typer av lådor eller någon sån ask eller något sånt där. Han hade det i ett sånt här... glasögonfodral.
Okay.
Och så stack det ut en nål ur fodralet liksom. Och så ska jag lämna tillbaka så här. Då rispar jag mig själv över handen. Ja, det låter ju. Men, och så var det samma procedur där. Men ja. Sen har jag blivit spottad på och man har fått mycket andra vätskor på sig. Så det var ju som du säger, det är ju en miljö som... Jag köpte ett par handskar, kommer jag ihåg, som var sån här metall. Typ som så här... sydda av svint och metall. Vi gick inte ha, man kan inte, man
går inte att jobba med
det. Det går inte att jobba med.
Men det kanske vi ska säga också, att många av de här missbrukarna är ju försiktiga också.
Mm.
De har ju en respekt på så sätt.
Absolut, och många man säger så, har du några kanyler på dig? Ja, jag har det där och där, och akta det där, kan det ligga löst. Så många är... Sen när man också fick och lärde känna någon, så var det, fanns så fort man lär känna någon, oavsett om det är en polis gentemot en kriminell, eller man skulle kunna ta i dagens nu om det skulle vara någon som en rasist mot en, alltså bara man lär känna någon så skapas det ju någon form av kommunikation som binder den lite grann, och ju mer man träffas så binds det lite. Och så var det ju även där nere. Så det var ju... Det var ju faktiskt riktigt trevligt att heja på en så här, som att vi kom till jobbet båda två, men jag kom liksom till som statligt anställd som polis och de kom ner till Plattan av en annan anledning. De frilansade lite.
Ja, härligt. Vi lämnar Plattan då.
Mm.
Var tog du vägen sen i poliskarriären?
Sen så gick jag till spaningsroteln i Nacka. Fick en tjänst där och det var jättetrevliga människor att jobba med, men för mig så var det som att springa in i en vägg. Så jag hade jobbat med oerhört ambitiösa och högt tempo. Så det var inte riktigt samma tempo där i Nacka. även om jag hade, och det var nog okej för mig just då, men jag lämnade det ganska fort och sökte mig, jag sökte som livvakt.
Ja, du sökte till livvakterna?
Ja, men vart ju helt totalt sågad.
Varför det?
Nej, det var psykologen faktiskt som såg mig helt. Sa du, jag kan säga direkt, du kommer inte bli livvakt. Jag bara, vadå? Jag har ju sett Bodyguard med Kevin Costner.
Klart jag kan bli livvakt.
Klart jag kan bli livvakt. Nej, hon tyckte att jag var helt olämplig helt enkelt.
Okej, okay, så då, bort med det?
Så det var bort med det, och det var ändå så här lite, även om man söker och förstår hennes sätt att resonera, att jag kanske var, hon menar på att jag var för utåtriktad och för verbal. Och man sökte en mer avvaktande personlighet liksom. Så inte, men hon och han har ju fått tjänst.
Ja, man jämför.
Ja, man jämför lite så. Men sen sökte jag till Säpo igen och kom till spaningsroten. Och det var en rolig tid.
Men du var ute i Nacka och jobbade ett tag, eller?
Ja, jag var ute i Nacka och jobbade ett tag.
Och för Säpo?
Ja.
Hur länge var du i Nacka?
Jag var i Nacka i cirka två år tror jag var i Nacka.
Men var du på span där då? Alltså?
På span, det var span och narkotikarotet. Så vi hade både spaning och utredning.
Okej, okay. Vad spanar man på i Nacka?
Ja, men det finns allt möjligt att spana på där också faktiskt. Det är en väldigt stort polisdistrikt. Vi har ju Nacka närmare stan som är ganska liksom, känns lite så mer storstadskänsla kanske. Sen ut mot Värmdö, Ingarö, och där är det ju laglöst land. Så det fanns både det ena och det andra.
Ja. Jag som har jobbat i Stockholm med mitt liv, Nacka känns ju som ett lugnt distrikt. Mm. Relativt om man jämför med de övriga distrikten i Stockholm i alla fall. Mm. Men jag vet ju nu att vi hade en händelse här, vi hade en väldigt tragisk händelse som hände i Alexander. Mm. Mord på 2 stycken poliser. Mm. Och då vet jag att man jagade bland annat då de här, och en av killarna då som gjorde det här, Jack Arklöv, var du med och grep. Berätta.
Ja, precis. Jag grep Jack Arklöv i Tyresö tillsammans med 2 av mina kollegor. Vi var 3 stycken poliser som grep honom. Vad som hände var att vi sköt honom. Det var inte jag som sköt, det var min kollega som sköt honom. Men som faktiskt var ett vådaskott. Mm. Det här var ju, såklart så tycker jag att det var en ynnest att få gripa en polismördare. Det var oerhört skönt att få den här personen av från gatan, en våldsverkare och en rånare liksom. Och en mördare, brutal mördare. Det var en stor, såklart en stor händelse. Dels vi skjuter en person som, och jag tog hand om honom när han låg skjuten, det var jag som gjorde, och snackade med honom.
Vad sa han?
Jag dör, sa han. Och jag tänkte att ja, det gör det kanske.
Hur länge hade han varit på flykten där då?
Det var bara 2 dagar tror jag. 1 eller 2 dagar om jag inte missminner mig helt. Men det som var skönt nu efteråt tycker jag, det var att jag behandlade honom jävligt bra tycker jag. Jag sa, det är lugnt, du kommer ordna sig. Ambulansen är på väg. Du kommer överleva det här. Du har bra puls. Kände på hans puls. Han sa, ta med skorna. Ja, tänkte jag, om det är så att han kanske avlider, så det är väl inga problem. Så jag tog av honom skorna. Men sen vill han ha vatten också. Kommer han ha vatten? Men då har man ju lärt sig att man ska inte, absolut inte ge någon vatten som är skjuten i buken, vilket han var. Han var egentligen skjuten i ryggen, men det blir ju buken också. Det tog en lång tid innan ambulansen kom där. Vad skönt. Det var så skönt för att den här ambulanstjejen, som jag kommer ihåg, som var en mörkhårig ambulanstjej. Och Arklöv hade ju ett typiskt utseende. Han hade ju varit på löpet många, så man såg att det var han som tittade på mig. Jag tittade på henne och så gav hon mig tummen upp. Och ja. Sen så blev det ju, det var ju snack då där om att polisen hade skjutit honom för att han var polismördare och vi ville hämnas. Men det var inte så. Det kan jag säga att det var verkligen inte så. Det var jobbigt för den här polisen som sköt honom. Det så hade han ju, det var ju ett handhavande fel. Men han var heller inte van vid de här situationerna. Vi var inte utbildade just för gripande av farliga personer och sånt där. Så att, men han är kvar inom polisen, en duktig, trevlig kille. Vi hade bra uppstöttning sen efteråt och snackade igenom det här. Och så. Men det är absolut en sån händelse som sticker ut. Men det är inte den jag tänkte, det var inte den jag tänkte prata.
Nej, jag förstår. Ja. Som sticker ut. Ja. Ja. Ja, nej, intressant. Jag minns ju den här dagen. Jag minns ju hur alla var ju glada över att den här polismördaren var gripen. Mm. Och sen när man fick höra att han var skjuten, så det är klart att väldigt många poliser tänkte ju att det här var ju någonting som poliserna som grep honom hade gjort. Mm. Medvetet. Mm. Sen fick jag höra att du var en av de inblandade, och då direkt vet jag att vi sa att nej, det här kan inte ha varit på riktigt, för det är inte, Hasse är inte en sån polis.
Nej, jag har aldrig haft såna, inte alls känt sånt.
Och visst är det intressant ändå det här att man där visar det hur man är som människa och hur man är som professionell polis. Det här att vilket hat man än kan känna mot en människa, så kan man ändå behandla dem faktiskt som människor. Mm. Visst är det, när man ändå hamnar i en sån situation, visst är det skönt att känna det själv? Att
absolut, och det tycker jag också är skönt att se, att det är det som ska skilja oss emellan. Att ni har gjort det här mot människor. Mördat, misshandlat, betett er vidrigt på ett eller annat sätt. Vi kommer inte göra det mot er. Men vi kommer att vara hårdhänta om det behövs. Absolut, men jag kommer inte bete mig på det sätt som jag föraktar att andra människor beter sig.
Nej, bra.
Så det tyckte jag var bra. Jag peppade honom där. Och jag försökte ju få till en intervju mellan mig när jag var programledare för Efterlyst. Mm. Så vi tillskrev ju Jack Arklöv och frågade om vi kunde få komma och prata om det här händelsen, om vi hade samma bild kring. Men han ville inte, han var inte intresserad att prata med mig. Men det var lite synd. Jag tror det hade varit ett spännande samtal.
Mm. Mm. Efter Nacka då så försvann du in i den här andra myndigheten, den hemliga myndigheten.
Den hemliga myndigheten, ja.
Säpo.
Det var på Säpo i 4 år, som för mig var inte egentligen arbetsuppgifter. Det var egentligen det som fick mig att sluta som polis. För att jag är lite för social för att bara sitta i en bil. Men det var ändå spännande på ett sätt, därför att Säpo då, som bara jobbar med brott mot rikets säkerhet, samarbetar med andra säkerhetstjänster, och det var ändå intressant att sitta och lyssna. Och så vi har varit på besök hos MI5 i London, de tror att det här ska hända i Sverige, de här personerna är på väg mot Sverige, de ska kanske eventuellt upprätta en terrorcell eller något sånt där, och det tänker man så här, vad händer det här? Och det, på så sätt var det väldigt spännande. Men sen när man ska spana mot en person, ni som lyssnar kan ju tänka att någon ska spana på er i 1 år. Hur kul är det när man vet att de åker till samma jobb, käkar lunch på den restaurangen? Det blir ganska
enformigt. Ja.
Så jag sökte jobb. Jag sökte andra jobb utanför polisen. Jag fick faktiskt jobb som säljare av kopiatorer och faxar på ett ställe. Men det visade lite då att jag kanske började bli klar.
När man börjar söka jobb som säljare av kopiatorer, alltså, då är det bara lämna in brickan.
Då är man desperat. Ja. Alltså.
Så att, men du körde ändå 4 år.
Jag körde 4 år där.
Var det en kommendering som var på 4 år?
Ja,
eller?
Precis. Jag faktiskt lämnade den lite tidigare, kanske 3,5 år ungefär. För vad som hände var att jag sökte in en kurs på Dramatiska institutet i stand-up comedy och började köra lite stand-up på bara hobbynivå.
Så alltså Säpo-spanare och stand-up-komiker.
Förstod jag inte, gick ihop.
Det är som sälja kött och mobilskal i samma liksom butik. Det är så här, det lirar ju inte någonstans.
Nej, det förstod jag. Så att jag sa upp min tjänst där.
Men var det där och då du kände att nej, jag ska bli komiker?
Jag trodde faktiskt inte ärligt talat att man kunde försörja sig som komiker. Men jag kände att det här är någonting jag vill hålla på med. Jag tycker det är kul, och det väckte också den här gamla ådran som jag hade då som skådis, och jag hade vunnit den här talangjakten och på transat mycket.
Ja, vi har inte pratat om det här när du vann, vad var det, VM i stand-up för poliser?
Ja, ah, det var World's Funniest Cop, ja. Jag åkte till Jacksonville i Florida.
När var det?
Det måste vara 2005, va? 2005, ja. Jag kom 3 faktiskt. Ja. Men då var det poliser som körde stand-up.
Från hela världen?
Ja, det är så roligt. Så här, World's Funniest Cop, bara jänkare. Och jag då var den första internationella. Alltså, men är man roligast i USA så är man enligt jänkare roligast i hela världen.
Ja, såklart.
De är så ödmjuka där. Men det var en liten kul grej. Då kom jag hem med en fin statuett och sa att jag var världens 3:e roligaste polis. Och så var det en liten push där. Så började jag få lite jobb och sådär. Och sen, då jobbade jag faktiskt som lärare på polisskolan.
För dit gick du efter Säpo?
Ja, då fick jag, för jag förstod att jag inte kunde jobba på Säpo och stå på komik. Och lärare var en jätterolig tid faktiskt.
Vad är lärare i vilket ämne?
Polisämnena då, det var ju poliskunskap, polislagen, men även då narkotika kursen, och den hade jag inledde jag med hela de där kurserna och berättade om det, och ja, det är också jäkligt svårt när man har jobbat praktiskt med narkotikaarbete, och sen så lagtekniskt så ibland är man ju ute i en gråzon som inte är olaglig, men som där ingen, man ringer du vet upp till jurister på RPS och de kan inte svara, och men man vet liksom att fram till hit rent lagtekniskt, här är det lagligt. Sen är det någon form av gråzon, och sen kommer det bort hit och vet att här är det olagligt. Men här mitt emellan kan ingen svara, och där jobbade vi lite. Mm. När det kom till kroppsvisitationer och när det kom till husransakningar som kan fattas beslut av polisman, enskild polisman och så vidare. Och det var svårt när man kom till skolan och sa nej, det är bara att visitera honom. Men det kunde man inte säga. Nej, då skulle det. Man ringa till en åklagare som ska fatta beslut om man får visitera den här. Så där, men jag tror ändå att jag kunde förmedla på något sätt. Liksom. Bara, så här jobbar, har jag jobbat, men man måste veta var man är.
Och precis, så här ska ni jobba, men så här kommer ni att jobba.
Så är det lite grann faktiskt i vissa delar.
Men det är egentligen är det ett systemfel, för egentligen ska ju lagen anpassas efter hur poliserna
jobbar
för att det ska vara effektivt. För att som det är nu, som du säger, det går ju inte att leta kabbar på folk på plattan.
Nej.
Utan att vara i gråzonen.
Nej.
Därför skäligen misstanke är ju inte bara att man flackar med blicken och ser nervös ut egentligen.
Nej precis. Så där...
Men du var, nu måste jag ändå ge dig det, du var ju en populär lärare. Har jag hört.
Ja, alltså jag har fått lite feedback och så. Jag tror att jag inte riktigt följde
normerna.
Normen för lärare där kanske alla dagar i veckan. Och det var också det här med att jag hade en stor diskussion att jag var för mycket kompis med studenterna.
Aha.
Men vi pratade om det lite innan vi satte på inspelningen här. Att du, för mig så bemöter jag, om du är buse då, om du är kriminell, om du är polis, jag försöker vara mig själv.
Mm.
Och det var jag som lärare också. Det handlade inte om att jag skulle ha något avståndstagande mot de här människorna som skulle bli mina, som var mina blivande kollegor, utan jag var som jag är. Och sen kan man ju tycka det är på gott eller på ont. Så en del tyckte nog att det var bra, en del tyckte kanske att det var mindre bra. Men jag körde lite på lite mitt eget race där.
Mm. Men du trivdes på skolan?
Jag trivdes på skolan och jag tyckte att det var en rolig tid. Även om jag tvingade många av mina studenter att gå på min stand-up där i början. Som då inte höll kvalitet. Idag skulle jag... Så jag ber om ursäkt till alla ni er som jag slet med i någon källarlokal någonstans.
Men de har säkert varit och sett dig efteråt också. Så.
Ja, de hoppas att de har sett någon form av utveckling.
Ja bra. Hör du Hasse, vi har ju ett fragment i den här podden som heter En händelse.
Mm.
Vilken är din händelse?
Ja, jag har funderat jättemycket på precis som de jag frågar sig. Så här, men jag vet att jag har många händelser, men jag funderar på, och jag har valt en händelse faktiskt när jag kom ganska ny till gatulangningsgruppen. Och det här var ju en grupp som jag, det var ju typ mina idoler som var på den här. Nu kommer jag ihåg, han heter Hans Strindlund.
Strindlund, ja.
Mm. Det var chefen där. Jag tyckte de var där nere och de smög omkring. Och jag ville jobba med civilt som narkotikapolis. Det fanns, tyckte jag också då, jag romantiserade säkert, men en aura kring den här, en nark liksom. Men så kom jag in där, fick den här tjänsten, fick komma upp till de här. Och jag kunde ju oerhört mycket namn. Jag förde ju logg alltså på, och förde ju bok över vilka som sålde, vad de hette, och så jag visste ju allas namn. Så jag hade ganska mycket kunskap efter att ha gått ett år på plattan i uniform och bara patrullerat där. Men då blev vi uppringda, jag och min gruppchef då. Vi blev uppringda av den andra gruppen, de överlappade oss. Och de hade gripit några upp ute i Östberga, på Östbergabackarna. Och så vi åker ut dit och är där ganska fort. Och när vi kommer dit så säger den här andra gruppchefen, det är en kille, vi har gripit dem här för narkotikabrott. Det är en kille kvar i den här lägenheten och han ska också gripas. Ja, fine, det är ingen stor grej. Så vi får nycklarna. Och jag går in först i den här lägenheten som är en vanlig lägenhet från 60-70-talet. Man kommer in, det är ett kök till höger. går in, går förbi en toalett som var öppen och tom och sen kommer in till ett vardagsrum. Och där sitter det tre personer. Och direkt till höger så sitter en stor kille i kanske 45-50-årsåldern som är en grovt kriminell finne. På bordet ligger det knark. Det sitter en tjej, vi skriker polisen. Hon börjar skrika. Och min grupp går förbi mig, den här tjejen, och börjar slåss med den här killen. Och vad som händer är att jag börjar slåss med den här killen direkt till höger. Jag ser att han försöker ta någonting ur sin jacka som han hade på sig här. Och jag kände direkt att den här killen är så jävla stark. Så det blir ett rent, en av mina värsta typ. Inga enligt RPS, liksom, man har ju lärt sig grepp på skolan och så här. Det funkar inte när det är totalt kaos. Och särskilt inte när en person är mycket starkare än vad det är. Så jag har alltså stora, stora problem med den här killen. Samtidigt som min gruppchef slåss med någon i den här. Jag har liksom ingen pejl, men det är kaos. Den här tjejen sitter och bara och skriker. Och jag tänker så här, fan, jag kommer ju bli ihjälslagen här. Men jag försöker hänga mig på och sparka och slå och liksom lägga krokben. Och ja, hur den slutar så ramlar vi in över någon bokhylla och någon tv. Och det är bara överlevnad som gäller. Jag lyckas då sätta mig på något sätt upp på honom, med så här, sätta knät i ryggen på honom. Och jag vägde inte ens, vad kunde jag väga på den tiden, men det var 70-75 kilo. Då kommer min gruppchef, då ligger den här killen dikt an mot parketten under en kort tid. Och då kommer min gruppchef och drar med full kraft en, alltså två, tre knytnävar rätt i ansiktet på den här. Han ligger alltså dikt mot parketten. Och det behöver man ju inte vara någon läkare för att fatta liksom vad som händer när man drar tre knytnävsslag i ansiktet på en människa. Och den här killen, jag vet inte om man slår av honom näsan, eller, men han börjar ju blöda, alltså forsa blod ur mun och näsa. Och det blöder ganska kraftigt och vi sätter upp honom på soffan där. Och han liksom bara kan ju knappt andas. Det är bara så. Och det är blod. Och så får han ur sig då att han har HIV. Och jag är helt blodig. Alltså jag har blod liksom. Han, och jag hämtade också papper och skulle stoppa det blodflödet liksom. Ja, efter många om men han är ju bojad då. Den andra killen ligger bojad bakom den här soffan. Och tjejen sitter då helt tyst liksom. Och det, ja, så vi bojar honom och han sitter och tänkte shit, han först tänkte att han slår ihjäl honom liksom. Så får vi stopp på det där blodflödet till slut och vi tvättar av oss och försöker få bort allt blod och så här. Och sen så kommer en polisbil, en målad polisbil och hämtar den här killen och kör på honom till Norrmalmspolisen. Ja, sen åker vi in. Och jag sätter mig i en av de här avrapporteringsrummen som var på Norrmalmspolisen då på Östra Järnvägsgatan där. Och rullar in ett sånt här papper i skrivmaskinen som då, man hade ju skrivmaskin där. Och då sitter min gruppchef och fika liksom någonstans. Han sa, Brontén, du skriver liksom. Och då sitter jag och tänkte, vad fan ska jag skriva? Och jag var ny på den här, och på ett sätt så här, min... Han hade liksom nästan räddat livet på mig, kändes det som. Alltså jag var ju i en, alltså det var ju min livsfight här på något sätt. Och sen så vet jag att om jag skriver som exakt som det som har hänt, så kanske han blir av med sitt jobb. Och han hjälpte mig. Så jag sitter där ganska länge och tänker, vet du vad ska jag göra riktigt? Så jag går faktiskt in till honom och säger så, jag måste prata med dig. Och så kommer han in och sätter sig i mitt avrapporteringsrum där och säger så, vad hände? Så, vad hände? Och då tittar han på mig sen så här, Brontén, jag hade kunnat döda honom. Jag var så adrenalinstinn, jag slogs med min kille, jag hade fullt upp. Jag ser och hör att du har fullt upp. När jag kommer fram till dig och ser att du har fått ner honom där, när jag ramlar ner där, så drar jag bara liksom två snabba, om det var tre. Och sen stoppade jag mig själv liksom. Men skriv vad du vill. Jaha. Ja, så han gick ut därifrån och jag skrev ihop en historia som inte var 100% överensstämmande med sanningen. Det var inte att han kom fram och slog 3 knytenslag i ansiktet på honom där. Och det här är faktiskt den enda gången jag har sett tydligt övervåld. Jag hade ändå jobbat i, eller var, hade 20 år i anställning inom polisen och var på Normando som skulle vara det absolut värsta i Sverige. Så. Men det här ärendet drog jag också som lärare på polisskolan. Men jag berättade aldrig att den här personen som satt i avrapporteringsrummet var jag. Jag sa att den här polisen är ute och jobbar ändå, vad tycker ni vi ska göra? Och då alla tyckte att han skulle avskedas. Tyckte det var en dålig polis, skulle avskedas. Och sen efter det här vi hade pratat igenom och sa, ja, men den här polisen var jag. Så. Och då var det lite tyst i klassrummet. Men jag tycker att den här händelsen och det här exemplet visar på den otroliga komplexitet. Och jag vet ju att det här var fel, rent lagtekniskt. Jag vet ju att det var fel att jag inte skrev exakt som det var. Mm. Men samtidigt så kände jag att jag gjorde rätt också. Som,
ja. Det skulle vara intressant att ta hela den en sån klass 10 år senare och fråga dem 10 år senare vad de tycker.
Ja, men precis.
Men hur känner du idag av det där? Är det någonting som du har liksom tänkt på eller tyckte att fan, det var fel där?
Det finns ju en anledning till att den här händelsen dyker upp och det är den händelsen som jag berättar och den händelsen som ligger kvar. Dels är det för att det är en, när folk har varit med om övervåld så dyker alltid den här upp. Mm. Sen har man varit med och slagits med folk och det har varit mycket våld inblandat och folk har blivit skjutna och sådana saker. Men det här är den händelsen som jag kände då på plats och efteråt att han hade kunnat hjälpa mig att gripa den här killen utan att dra de här knytnävsslagen i ansiktet på honom och typ som jag kände då liksom bara, nej, men jag kan känna absolut att jag gjorde fel. Men som jag säger också så är det så jäkla skevt att jag också kände att jag gjorde rätt på ett sätt. För jag tyckte att han räddade mig. Hur skulle jag kunna liksom sätta någon, liksom få någon att bli avskedad som har hjälpt mig?
Det är det här som är så svårt när folk pratar om att vi poliser håller varandra om ryggen. Mm. Det handlar egentligen inte om att hålla varandra om ryggen utan det handlar om att det är väldigt svårt att faktiskt vara den som säger du ska inte jobba kvar som polis. Nej. Därför att jag kommer berätta det här och det här och därför kommer du inte jobba kvar som polis. Man kan jämföra här med ungefär att man vänder sig till föräldrar och säger att om du som förälder hittar hasch i din sons rum, ringer du polisen då? Och det gör du förmodligen inte, för det är ganska svårt att göra det. Mm. Det finns de som gör det. Mm. Men samtidigt är också det viktigt det du säger. Du jobbade i 20 år och det här är faktiskt en av de få övervåld du såg. Mm. Och jag kan gå till mig själv också och relatera att jag har faktiskt inte heller sett speciellt mycket övervåld. Jag hör mer om övervåld än vad jag faktiskt ser och därför börjar jag undra över hur våldet uppfattas. Jag tror faktiskt att våldet uppfattas som övervåld när det inte är det i många fall.
Det tror jag också. Mm. Och många människor som aldrig har sett våld utövas till exempel på nära håll. Och så här, det kan se väldigt otrevligt ut. Bara att lägga ner en person som är väldigt våldsam, lägga ner en sån person på marken. Det handlar inte om att slå någon i någonting i huvudet utan bara en sån grej att brotta ner, sätta sig över med tyngd och kanske sätta på handfängsel. Det kan se oerhört våldsamt ut. Mm. Men sen ska man också veta när man ser såna här saker att man vet inte alltid vad den personen har gjort.
Nej.
Och är man inte riktigt insatt, det kan vara en rånare, en grov våldtäktsman eller någonting som vi inte vill ha ute på gatan. Mm. Och då måste ju ibland polisen göra på det här sättet.
Nej, men det handlar ju om att jag brukar, när jag är ute och håller föredrag ibland så brukar jag plocka upp folk på scen och så säga så här, nu ska ni flytta på mig. Mm. Och sen gör jag väldigt mycket motstånd. Mm. Och då upptäcker de att oj, då måste de använda väldigt mycket våld för att kunna flytta mig. Och till slut så ser det våldsamt ut. Mm. För att man kan gå till sig själv och testa på vänner. Försök flytta på någon som inte vill bli flyttad på. Det kommer bli våldsamt. Och vi poliser, vi kan inte bara släppa och säga men okej, då skiter vi det här. Men vi måste ju flytta människan.
Nu kommer jag ihåg en grej. Jag stod inne på T-centralen när jag jobbade på Citygruppen där. Och då ser jag utanför dörrarna där på plattan kommer ner en tjej. Hon är 15 år och hon är efterlyst och vi visste att hon var efterlyst. Och så säger nu är hon här nere igen. Men jag går och hämtar henne.
Lite lätt.
Precis. Och då kan man tycka en 15-årig tjej och ändå hyfsat vuxen man i alla fall. Alltså det såg inte vackert ut, men jag fick ju ner henne, bara hålla kvar henne, och sen kom ju de och hjälpte till. Det blev inga skador på något sätt, men det såg inte vackert ut, tror jag.
Idag hade du legat på YouTube och du hade haft kritiker i massor.
Ja, såklart. Mm. Men vad vi kom fram till där, för då är det så här, vad skulle jag ha gjort då? Mm. Och det som jag efteråt tänker som jag kanske gjorde fel var att jag skulle nog ha varit mer sanningsenlig. Alltså jag kunde nog ha berättat att ett slag utdelades, därför det var en väldigt våldsam situation som behövde verkligen avbrytas. Annars hade poliser blivit skadade eller andra blivit skadade. Och det kan till och med varit så att han hade rätt att rent lagligt utdela ett slag i det här fallet för att få den här situationen upphävd, så att säga. Men det blev någonting med bokhyllan och så vidare. Så där. Så det, men det är väl inget jag är stolt över idag, men jag tycker att det är en historia som visar på den svårigheten som man ibland utsätts för.
Så. Och också att det faktiskt inte är någonting heller som passerar bara helt obemärkt, utan att du faktiskt tänker på det.
Så är det. Så är det.
Ja, ska vi gå till någonting som är lite jobbig historia. Ett annat fragment vi har i den här podden är ju polisfilmer. Mm. Vill berätta, polisfilmer, nu är det du, Hasse, scenen är din.
Vi har ju fått många tips här genom poddens historia, bland annat från dig, Martin. Jag kommer att du rekommenderade I lagens namn, klassiken. Jag kommer rekommendera en film, jag ska inte gå igenom alla filmer här, men min absoluta polisfilm.
Bästa polisfilm. Åh, du har ju en t-shirt på det. Och där står det alltså?
Där står det Robocop.
Robocop, den första då såklart.
Ja, absolut den första Robocop från, jag tror den kom 87 eller 88. Robert Weller som spelar Robocop då. Man måste ju såklart tycka om lite science fiction och sådär. Det är en väldigt dystopisk, lite mörk film när liksom kriminaliteten har kommit så jävla långt, så man måste ha maskiner liksom. Och sen är det en, utan att ha några spoilers då, för er som inte har sett den, jag vet att ni tänker att den är från 87-88, att den är säkert löke och så, men jag kan säga att den håller än idag. Till och med vissa specialeffekterna funkar hur bra som helst. Han blir ju skjuten i tjänsten och mer eller mindre dödförklarad då, och sen så sätter man på honom lite utrustning så att han blir en robotpolis. Jag tycker titeln också är lite lökig, Robocop, men det är betydligt bättre än titeln. Och den visar också det här på något sätt. Fast man sätter att han är en maskin då, så är han fortfarande den här, men han får ju den här minne, han jobbar hela tiden med sina minnesfragment som dyker upp om hans fru, hans barn. Han jobbar med det här hela tiden. Det här, är han verkligen en maskin eller är det människan som kommer fram? Sen har han ganska mycket mörk humor. Den är väldigt våldsam, ska jag säga, men det är min absoluta favoritfilm när det kommer. Den här, det var oerhört cool att Joel Kinnaman fick spela Robocop i uppföljaren. Men som i alla så här, så tycker jag att originalet verkligen, verkligen i det här fallet spöar uppföljaren. Så det är min rekommendation. Robocop, till och med, jag har ju haft det här som, jag har tittat mycket på skräck och science fiction under min tid. Kanske släppte lite idag då, men när jag fyllde 40 som en av mina bästa barndomsvänner, Stefan, han skrev ett sånt här kort, så körde han Robocop. Och det står ju då så här, part man, part machine, all cop liksom. Och då skrev han, när jag fyllde 40, gjorde han en bild på Robocop och så stod det så här, 50% snut, 50% komiker, 100% gubbe. så många vet att jag gillar den här filmen. Det är en absolut favoritrulle.
Bra polisfilmstips. Robocop.
Den har inte kommit upp än, så att, och det är verkligen min absoluta favorit.
Mm, och som du säger, vad kan rekommendera alla som är under 30 att faktiskt söka upp den här?
Ja, verkligen.
För alltså, den är jag håller med dig. Skit, och när den kom var den ju hur stor som helst. Får man inte glömma bort.
Jag är så irriterad, för den kommer aldrig ens på så här topp 100 bästa filmer. För mig är det verkligen en riktigt, riktigt bra. Det är en holländsk regissör som heter Paul Verhoeven som har gjort den här. Som kunde liksom, han kunde läsa av USA på ett sätt som inte jänkarna kunde. Att allt handlar om pengar, man kan köpa allt för pengar. Och han kunde nog se framtiden, ja, hyfsat, han kunde spå framtiden rätt bra där. Allt kunde köpas liksom. Mm. Så, riktigt bra film.
Ja, intressant. Jaha, Hasse, jag är nöjd.
Är du det?
Ja. Så att
ja, vad trevligt.
Ja, nu ska inte jag fråga hur det kändes att sitta på den där sidan, men
det kändes,
men du är ju van att bli intervjuad, så att det är väl inte.
Nej, men det kändes okej. Okay. Det kändes okej, okay. Och jag skulle vilja tacka dig, Martin, att du på ganska kort varsel kom in och klev in som gästprogramledare.
Inga problem. Tack, Hasse.
Tack.
Tack. Ja, men då får jag väl tacka alla ni som har lyssnat på Snutsnack, oavsett om ni är poliser eller inte poliser. Kanske blivande poliser, så hoppas jag att ni har fått lite inspiration och lite sug att faktiskt också bli polis. Och gör nu det. Sök till polisen. Vi behöver er. Polisen är ett kanonyrke. Glöm nu inte heller att följa Snutsnack på Facebook. Ni söker bara på Snutsnack så hittar ni Facebook-sidan. Var gärna aktiva där och ställ frågor och kommentera. Tack för att ni har lyssnat. Hej!